En podcast från Aftonbladet.
Jaha, Champions League-resultat. Vi fick med oss två engelska lag. Fick med oss tre spanska. Inget norskt. Det var ju trist.
Inget italienskt heller.
Inget italienskt heller. Det visste vi redan från förra veckan. Att Atalanta inte skulle lösa det mot Bayern München.
Bollen är rund. Det ska aldrig utesluta någonting. Nej, jo, vi visste det.
Ja. Ja. Så var det ju. In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets. That's the wrong information. Wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Men vi tar och kikar tillbaka lite grann. Vi har också lite silly vi ska hantera idag, men
det är ju trots allt silly-podden ni lyssnar
på. Det är ju trots allt silly-podden, men den här tiden på året, det är inte jättemycket rykten. Det är väldigt mycket fokus på Champions League. Så vi passar väl på att bara prata lite Champions League då. Och vi kan väl börja på Anfield, där en av de mer...
Är det sant? Ska vi börja på Anfield?
Ja, men idag börjar vi på Anfield. Det tror jag att vi har gjort på ganska länge.
Det tror jag faktiskt att vi inte har gjort på ett tag nu.
Men det var ju en av de mer ovissa matcherna inför att Arsenal skulle lösa dem mot Bayer Leverkusen. Det hade vi väl på känn. Att City skulle vända 3-0 mot Real Madrid kändes osannolikt. Att Atalanta skulle göra det mot Bayern München kändes ännu mindre osannolikt. Bäst spelade väl egentligen Tottenham i sin retur.
Jättebra match gör de i den. Men vi ska väl inte till London än.
Så. Nej, vi kommer dit. För vi börjar på Anfield. Och precis som vi liksom vet så är ju Galatasaray två olika lag. Beroende på om de spelar hemma eller borta. Galatasaray gör ju ingen bra match. Samtidigt så skruvar ju Arne Slott. Man får ändå det så här, när vi kritiserar honom när det går dåligt får vi också på något sätt hylla honom när det går bra. För det här var ju ett helt annat, en helt annan inställning från Liverpool-spelarna, ett helt annat tempo. Tänk när man spelar Dominic Szoboszlai som en mittfältare som pressar och ligger högt och skapar grejer, att det blir mycket bättre. Och spela med en högerback på högerbacken, även om Slott inte litar riktigt på Jeremy Frimpongs defensiva egenskaper, så alltså det blir så mycket bättre. Plus att Kerkers på vänsterbacken, det blir också en helt annan intensitet än när Andrew Robertson spelar nu för tiden.
Ja, men de är ju löjligt överlägsna i den här matchen. Så är det ju. Det är ju Shaqiri målet som på något sätt håller kvar. Håller ner deras siffrorna när det ändå blir 4-0.
Han är ju deras överlägset bästa spelare och det blir ändå 4-0. Och Liverpool har två bortdömda mål. De har två mål i ribban. Eller två bollar i ribban och en missad straff. Så att det hade kunnat närma sig två.
Sen också, allt går ju snett för Galla också på något sätt. Den här situationen där Osimhen blir skadad tidigt.
Han bryter armen är känslan. Alltså,
Han
spelar ju vidare, vilket är jättemärkligt. Men att han blir så påverkad av en armskada att han typ inte kan springa längre. För att han tar ju inte många löpsteg efter den, att han spelar rest.
Nej, det...
De spelar ju med en man mindre basically resten av halvleken för att han är inte involverad.
Sen förstår jag att det ska mycket till för också både för att Osimhen själv får gå med på att gå ut och att ta ut honom i ett sånt match, när du har det läget och du har blivit så anstormning som det blivit. Men du är ju utan Osimhen, du får in Sané och Lang i andra halvlek, men de får ju ingenting att jobba med. Och sen blir ju den värsta skadan av alla, det är ju det som Noah Lang råkar ut för på tilläggstid, som
bryter tummen på något sätt.
Man har läst detaljer, man såg inte detaljerna i sändning. Det gjorde i alla fall inte jag. Det tror jag är himla tur att man inte gjorde.
Man ska vara rätt glad över för att man förstod... Minerna på dem som såg det var liksom holy shit.
Och framförallt liksom att det är inte ofta man ser någon behöva bor och syrgas för en tumme.
Nej.
Så det säger väl en del om hur illa ställt det var. Det, lugnande besked från sjukhuset kom man ju med på sociala medier i alla fall efter. Så det var ju...
Tumme upp!
Jag tror faktiskt det till och med nästan var det. Ja, nej, men i alla fall så det vart ju en väldigt konstig slut på matchen av den anledningen. Men samtidigt här...
Och det vart ju liksom som att det hände... Och sen hände inget mer. Alltså sen var det som att ingen Alltså, Galatasaray var inte intresserad av att ens försöka sista 10 minuterna.
Galla var väl i och för sig inte så intresserad av att försöka bygga upp något tempo i början av matchen heller.
Nej, de
och
det ville gjorde ju de dra ner på tempot.
Det gjorde de med all rätt. Sen var det också på något sätt att det var ju skador på riktigt. De hade ont för och låg väldigt ofta i den här matchen.
Ja, båda delarna. Det var
båda delarna. Toreira fick inte riktigt så ont som han fick den stämplingen. Inte. Men sen är det också intressant att det ändå är då på något sätt ett Liverpool-svandyk som gör straff. Om det är kontakt så blir det ju straff på något sätt, absolut. Men det är ju otroligt dyk på Soboslaj.
Ja, det roliga är att han visar ju upp ett litet sår på smalbenet där ju kontakten är. Men jag tror inte att det såret är från den kontakten. Jag tror att det är från ett tidigare tillfälle.
Ja, det är helt bizarrt. Och domaren, vi varar, det här är nog straff. Jaha, okej, okay, ja.
Men det är ju någon slags kontakt och då, ja. Han är ju först på bollen, alltså backen sträcker sig efter bollen, Soboslaj hinner dit och tårar.
Om det är så att det är kontakt så blir det ju på något sätt, då är det en dum tackling. Och absolut,
Salah missade den ändå och då kändes det som att, nej alltså.
Och vad gör Salah? Det här är nästan nybotten som nås liksom i hans formdipp, men sen kommer han ju igång på ett helt annat sätt i andra halvlek och det ser väldigt riktigt bra ut.
Ja, verkligen, alltså framspelning först till Hugo Ekitike. Och sen så gör han ju ett riktigt klassiskt Mohamed Salah-mål i en kombination med Florian Wirtz som var superbra i den här matchen. Det är ju många andra som skäl highlights-paketen, men Florian Wirtz sätt att sy ihop det där anfallet när han alltså glider mellan lagdelarna, det är små vrickningar, små passningar, han hittar ytor i de här farligaste delarna av planen. Det är alltså, han har ju tagit ett par veckor sedan han hade den här skadan att hitta tillbaka den här, men jag tyckte han var fenomenal igår också.
Det stod ju inte Galla för den största kollapsen den här gårdagskvällen, men alltså de måste få ihop det bättre. De kollapsade ju också mot Juve i 16-delsfinalen med en man mer och lyckats ändå hålla på att schabbla bort en 3-målsledning och det blir förlängning och allt vad det är. Så att då, det är ju inte förvånande att Liverpool löser det här. Sen så här, du vet, objektivt tittarperspektiv så har vi haft roligare åttondelsfinalsreturer generellt, för det var ju så otroligt avgjort på så många platser. Det var knappt någon match och Sporting levde ju i allra högsta grad, för där fick vi en förlängning, men det fick vi på att Sporting var helt överlägsna. Ja. Och det har varit mer en väntan på hur många fler mål ska Sporting göra då?
Ja, vi kan ju ta den om vi bara alltså, vi fick en ganska rolig kommentar på Twitter angående det från Jimmy Stråle som skrev: varför spelade man ens match 2 mellan Bode och Sporting? Norrmännen var ju enligt alla experter redan klara. Och det är ju så, man sveptes ju med i den här framgångssagan för Bode och den här fantastiska, det är också för att man vill så gärna att den här magin ska finnas kvar även i den här skiktet utav fotbollen, så vill man att den här oberäkneligheten och den här magin ska finnas kvar. Men Här tog magin slut, så kan vi väl säga. Bode hade ingenting att komma med i den här matchen. Och det var som att de hade bränt allt krut som de hade i Champions League.
Gick de på myter om sig själva till slut?
Jag vet inte, jag tror bara att det är liksom de har haft väldigt mycket medstuds, såklart, annars hade de inte tagit sig hit och med.
De var ju också helt överlägset dominanta i vissa av matcherna de har vunnit. De spelade ju ut motstånd.
Absolut, alltså det jag säger inte att det har varit tur, men när du väl får lite motstuds, vilket de ju inte har haft, så har de inte haft riktigt kvaliteten för att väga upp mot det. Samtidigt som, medan Sporting Lissabon är ett jättebra lag.
Ja.
Och framförallt på hemmaplan. Det är ju också ett sånt där lag som på hemmaplan är mycket starkare än borta.
Alltså Luis Suarez då, alltså den som har ersatt Victor Gyökeres, inte Luis Suarez som de flesta har koll på. Han har varit väldigt bra också för Sporting och han gjorde ju precis vad han ville med det där försvaret i den här matchen. De var ju helt överlägsna. Och jättetung seger för Sporting att ändå bärga på det här sättet, att vända den här totala misslyckandet på Aspmyra som det ändå var för deras del. Och sen får det här avancemanget och nu ställs mot Arsenal med Victor Gyökeres i en kvartsfinal.
Det. Ja, den är lite juicy, han får möta sitt gamla gäng. Vi kan väl ta oss till Camp Nou också då, där Newcastle, jag hade ju flaggat lite grann, jag trodde att det fanns en möjlighet för Newcastle att vända där, och de var ju med tag, ytorna fanns ju där. Och när Elanga gör 2-2 så är ju känslan ändå att fan, det här kommer bli dramatiskt. Sen är det som att, ja, men dels så är det ju ett ganska bedrövligt Newcastle-försvar i stundtals. Sen liksom Lamine Yamal mot Dan Burn. Det blev ganska tydligt att det finns brister i den stora gamla kroppen när det kommer till tempo.
Han var inte i samma liksom.
Han var inte i samma tidszon som Lamine Yamal stundtals.
Alltså det var den som på något sätt i den där Newcastle-backlinjen kommer undan med Goldstein, det är Lewis Hall som gör två fantastiskt bra matcher, tycker jag faktiskt. Stänger ju ändå ner Yamal till viss del även i den här matchen. Det är ju trots allt Rafinha, det är Lewandowski, det är Fermin som bryter igenom flera gånger.
Sen blir det ju som det blir i en sån här match när du möter ett lag som Barcelona och sen trillar in ett par bollar. Newcastle orkar ju till slut inte stå upp, och man har liksom, men lite grann som Bode mot Sporting Lissabon. Det är klart att Barca har mycket högre kvalitet på individuellt i sitt lag, och när det börjar gå emot, då tappar man lite av det som är ens USP, nämligen den här kampen, alltså intensiteten, duellspelet, de där sakerna där Newcastle kan matcha Barcelona. Istället blir det lite passivt, det blir lite ytor, och det blir ett spel där Newcastle absolut inte kan matcha Barcelona överhuvudtaget. Och det är ju så matchen utvecklar sig. För varje mål som Barca gör, desto mindre och mer har ju liksom luften gått ur. Och det är ju den upppumpade bröstkorgen som är Newcastles enda hopp i en sån här match. Och när den liksom börjar punkteras, så ja, då rinner det ju iväg, och då kan det trilla in 7 bollar.
Ja, det är ju extremt stora siffror som det blir i slutändan. Men det var ju, ja, Newcastle gav ju bort vissa. Sen så är det styrkebesked av Barcelona också på något sätt, visa att lugn nu. Alltså, tror vi inte att ett mittenlag i Premier League plötsligt nu ska kunna mäta sig med ett av världens bästa fotbollslag. Det finns en ganska stor kvalitetsskillnad. Och jag tycker att det var ganska många sådana liksom tysta tvivlarna insatser från annat än engelska lag. Alltså PSG, där de gör mot Chelsea, fullkomligt bara pulveriserar dem över två matcher. Skaplig revansch på den där klubblags-VM-finalen. Höjdpunkten därför, vi behöver inte stanna så länge i värmen, för det här var ju bara liksom så här fortsatta pulveriseringar det mesta vi såg. FC Bayern, 10 mål mot Atalanta på 2 matcher.
Harry Kane, han är, alltså, nu spelar inte han i första matchen här, men alltså det ena målet han gör när han liksom trocklar sig förbi 2-3.
Han lurar ju bort hien så det står härliga till, och sen bara drar ett skott stilla stående bara rätt upp i krysset.
Alltså den tekniken i det avslutet är så bra. Alltså han är ju otrolig.
Sen jag kände när Sportiello räddade den första straffen. Alltså titta vad det står, domar. Måste du gå till VAR och titta på att han var ifrån linjen, och så får Kane slå straffen igen. Ja. Det var ju mycket sånt man kände, nej. Men också så här,
rätt ska vara rätt.
Ja. Nej, PSG också. Kvartskelia som bara visar varför bänkar du mig förra matchen och gör massa mål. Ja. Roligaste där var ju fortfarande när Liam Rossini skickar in en lapp i ställningen 8-2 totalt. 4 minuter här kvar. Sen ska skicka tydliga instruktioner till Garnacho som går vidare med lappen till Tossin. Som och man undrar ju vad det stod på den lappen. I det här
vi ses på Nando's efteråt, står det.
Rossini i skojar bokstäver, han har skrivit sitt namn. Nej, men i och för sig så var det så att det ska väl läggas till att Chaloba låg ju skadad där och då också. Och det var ju jättetråkigt att det avslutats på det sättet för honom där. Och det kan ju finnas defensiva instruktioner som skickades ut i och med att de inte hade byten kvar, men samtidigt var det ju på ett sätt nästan löjligt när de skickade runt den där lappen i det där läget. De var ju ett helt överkört lag, Chelsea-fansen gick ju hem redan alltså tidigt. Bästa vore nog egentligen om man skulle beat traffic, skulle man stanna till slutsignal. Det var väl det som var känslan liksom, utifrån hur den här matchen utspelade sig och vad PSG sysslade med. De är bra i år också. De är väldigt bra i år också.
De är definitivt favoriter i kvartsfinalen mot Liverpool.
Ja, det skulle jag nog säga på förhand i alla fall. Sen är det när de där två lagen möts, när det är ett lag av den kalibern som möts,
femma, man här, vet ju aldrig liksom, den som har dagen kommer ju liksom,
den ligger där alltid nära 50-50 ja. Läge när du har lag av den kalibern. Det är samma med Real Madrid, Bayern München
ja.
Alltså all logik säger att Bayern München borde vara favorit utifrån vad de har sysslat med. Nu gör ju Real Madrid två väldigt bra matcher mot City.
Ja, och där hade vi nog satt City som knappa favoriter inför.
Absolut, absolut. Sen är det Vini som kliver fram egentligen och gör det.
Bernardo Silva hjälpte ju till. Det var ju en fin räddning med armbågen. Bara låt den vara. Jag förstår att det inte hade han fått göra om det, så hade han ju såklart inte satt ut armbågen så där. Det är någon slags instinkt som kickar in, någon slags men det blir ju så.
Ja.
För grejen är att City började ju otroligt bra i den här matchen och skapar ju en hel del målchanser. Det
gjorde de i första matchen också.
Ja, men absolut. Och alltså känslan är ju att, och det är klart att på samma sätt så går ju luften ur lite grann när de åker på straff och rött kort som det blir här då. Vilket ju var helt solklart, jag menar, det inte, går inte att säga någonting om.
Nej.
Men till och med Haaland, när han gör det där 1-1 målet, så är det som att han att han inte riktigt känner att de har det i sig liksom.
Även om City hade mycket chanser och boll och ganska kontroll, så kändes det att det var Real Madrid som satt med kontrollen. De lät City ha det. Jag tyckte att de gjorde faktiskt en väldigt, väldigt bra retur med liksom 3-0-ledning att gå på. Måste jag säga, som visar ändå på någon form av progression i det här laget. Totalt 29 till spanska lagen mot Premier League motstånd i den här, med att titta på liksom Barcas match, Reals match och även då Atleticos, ja, det som i slutet ändå blev en överkörning mot Spurs, även om Spurs stod upp väldigt väl i,
ja, de vann ju faktiskt sin returmatch
även chanser åt alla håll och kanter i den här matchen. Det var ju inte
roligast för vår del var ju att Lukas Bergvall var tillbaks på planen igen, och det kommer ju behövas. Jag menar, Anthony Elanga med 2 mål för Newcastle, Lukas Bergvall tillbaks på planen. Det här är ju besked vi verkligen behöver inför playoffet som väntar här om en
vecka. Isak Kiens försvar släppte in 10, det kanske inte riktigt...
Nej, men han är åtminstone hel.
Han spelar åtminstone i fotboll, han var ju bänkad ett tag.
Ja, visst.
Och sånt också. Så det är väl bra. Behöver vi säga något om Arsenal?
Alltså Arsenal har vi kvar. De gör ju det de har gjort hela säsongen. De är det bättre laget, de är svåra att göra mål på. De vinner med 2.
Jättefint mål av Esse.
De vinner med 2. Otroligt mål. Det är ju kanske hela liksom Champions Leagues vackraste mål den här säsongen.
Valverdes 3-0 var ju...
Ja, den är okej den också. Jag gillar nästan ettan bättre bara för den första touchen.
Ja, den är också otrolig. Men just den där liksom lyftningen på 3-0, där liksom bara, jag spelar bara på självförtroende nu och bara kör.
Men Puskas Award tror jag en annan Real Madrid-spelare har.
Arda Güler's långskott.
Arda Güler från våra 70 meter. den blir svårslagen i...
Jag tror den vinner, men det kommer någon riktigt skojig cykelspark åt
det. Nej, det går inte. Det finns ingen cykelspark som... men alltså, för att man ser för mycket cykelsparkar. Du ser inga mål på den här nivån från 70 meter. Det händer inte.
Arda Güler har nog tillräckligt bra liksom, så här, turkisk fanbas som kan samlas och rösta fram honom till Puskas där. Ungefär som när Salah vann på ett så här helt vanligt skott i krysset ett år.
Ja.
Och jag vet inte om Salah riktigt har den... Det är följet på samma sätt som då.
Alltså, han har ju alltid haft det. Alltså, alla gånger när det har varit någon sån här popularitetstävling där supportrar ska få rösta i England, så har ju Salah alltid vunnit, för att det går in liksom 2 miljoner egyptier och bara tokröstar. Ja, så är det. Det är tacksamt att vara den enda stora stjärnan i ett land med väldigt många invånare.
När vi var på Real Madrid tänkte jag på att det vart ju kul för Brahim Diaz också. Som mitt under matchen blev krönt afrikansk mästare.
Ja, alltså vi kan väl ta oss från Champions League då. Visst har vi gått igenom alla. Ja, ni har ju säkert
alltså det hängt med. Där vi har det här, om någon sitter och för protokoll hemma och inte har liksom googlat fram det själv. Real Madrid, Bayern München, Barcelona, Atletico de Madrid, PSG mot Liverpool och Sporting Club mot Arsenal.
Ja,
det är kvartsfinalen.
Där har vi kvartsfinalen. AFCON. Alltså detta... aldrig sinande källan till kaos och förvirring. Marocko har nu tilldelats segern i den där finalen och Senegal måste då lämna över sina medaljer till de marockanska. Alltså det är sån jävla, det är sån fars och parodi och dumhet att jag inte vet vart det ska bli av. Jag vet, alltså. Det går liksom inte att analysera på något sätt. Det är bara så jävla dumt.
Det var så kul. Alltså, många sa såhär, ja men det här kunde man nästan vänta sig. Nej, det kunde man inte vänta sig. Inte ens från dem kan man vänta sig att de 6 veckor senare får för sig. Vet ni vad?
Nej,
de bröt nog matchen där ändå. Vi ger det där till Marocko.
Alltså det är så, för att domaren bestämmer det. Där och då. Domaren sa, sparka igång matchen igen. Matchen sparkades igång. Det kan du inte gå in och ändra sen. Du kan inte ändra.
Det har väl inte varit någon diskussion fram till där?
Nej.
Alltså. Du har inte förutsatt att det är en sak om typ Marocko var arga och hade gått i kaos.
Den stora diskussionen efter den finalen var ju det osportsliga sättet som Marocko försökte påverka allt, du vet, bollkallar som brottades med andra målvakter om handdukar. Och,
ja, också Brahim Dias straff.
Och Brahim Dias straff.
Ja, fattar också nu. Brahim Dias har alltså då blivit liksom persona non grata i Marocko i över en månad. Mm. Den inte hade behövt bli det. För att de vann.
Det är så fånigt så att jag...
Det är helt nya nivåer av dumhet.
Det är också synd för att det tar ju... Alltså så här, AFCON är ju en speciell turnering. Alla turneringar har sin karaktär och sin liksom det som gör dem unika. Vi har det liksom sydamerikanska mästerskapet, det europeiska mästerskapet, det nordamerikanska mästerskapet och det afrikanska, alltså så vidare. Alla har sina grejer. Charmen med AFCON är ju att det är liksom, det finns mängder med underhållande spelare, det finns lag man inte riktigt har koll på, det finns så höga toppar och låga dalar i många lag, vilket gör att det blir väldigt
mitt under säsong, vilket gör att
det spelas mitt under säsong och det blir ofta väldigt underhållande. Det stora problemet har ju alltid varit legitimiteten med saker runt omkring. Ja, men kan vi spela på de här planerna, hur mycket kan vi räkna, men det är så här, korruption i vissa, och det kan ju liksom ge lite krydda, men man hade ju liksom så här, man har ju längtat efter att AFCON ska få den här riktiga, riktiga legitimiteten, att man ska kunna behålla det som är liksom det särdraget runt AFCON med spelare och lag och alltså just det här med de extremt höga topparna och de låga dalarna.
Otroliga fansen
och spela fotboll på platser som man så sällan ser liksom. Men det är, när det blir den här typen utav travesti runt turneringen, så blir det på något sätt, det drar ett solk över resten, alltså det blir inte lika roligt, man går inte igång, det färgstarka som är runt AFCON, det mattas av och man tappar lite intresset, man tappar lite sugen för AFCON när den här typen utav administrativt, jag vet inte liksom, blir ju konspiratorisk samtidigt.
Det är såklart, man har så många frågor varför det sker nu.
Ja,
alltså, men då ska det ju ske.
Nej, men det måste ske under matchen. Alltså det kan inte när domarna blåst i visslan, då är den slut.
Men om det sker en timme efter,
det är fortfarande
för dåligt.
Ja.
Men då har man på något sätt sett något där, här kan det ha existerat en diskussion där man ändå har kommit fram till något. Här är bara ungefär så att, vet ni vad? Det här hade nog varit jättekul att slänga ut mitt under en Champions League-omgång. Se hur de reagerar. Ja, pigga alltså upp. För Senegal vill ju inte släppa sin trofé av förklarliga skäl. De har gömt den. Och de ska gå till KAS.
Ja.
Vad verkar det som? Och det förstår man ju.
Verkligen.
Men vill Marocko ha den här titeln?
Nej, alltså, hade du velat ha den som Brahim Dias? Hade du velat stå där med den guldmedaljen i hand?
Nej, men alltså, Brahim Dias, när vi får med massa video på reaktion, han bara liksom höjde på händerna lite så här liksom. Men det var ju skämtsamt ungefär, bara, ja, vi vann, ungefär. Men jag såg så här, någon tweet har flöt förbi också. Bayer Leverkusen har lagt ut grattis Elis Benzeguir till titeln i AFCON.
Alltså, det är ju en del utav liksom den här särprägen på spelare på de här väldigt stökiga, alltså det är länder som är väldigt brokiga och stökiga, det är förbund och landslag och spelare, det är höga toppar och det är väldigt låga dalar med allting liksom runt omkring, och det här kaoset och den här ovissheten. Men jag tror att ni förstår vad jag menar.
Vi fattar alla liksom grunden på något sätt, där vi alla kan slå fast att det är helt bisarrt, bedrövligt, jag vet inte vad mer man ska säga.
Nej.
Och hoppas att Senegal får behålla den där bucklan,
ja.
Och att de får behålla sina medaljer, och hoppas att de gömmer dem. Så att de inte liksom...
Men till viss del är det jag menar, alltså till viss del är skada redan skedd genom att de har gjort så här, därför att vi kommer ifrågasätta nästa AFCON, vi kommer ifrågasätta nästa kval.
Det är ju ett jättetroligt scenario att Senegal inte spelar nästa AFCON.
Ja.
För det lär ju vara så att de släpper inte bucklan, och så blir förbundet sura, och så bara för att de inte har skött det så blir de avstängda. Mm. Det är ett så här scenario man absolut kan se framför sig. Och då spelar det för roll, de har sin buckla. Hoppas att de kör en extra fest. Och firar.
Ja, de ska till CAS i alla fall. De
kan fira där.
De kanske får sitta i väntrummet där tillsammans med Chelseas styrelse. Chelsea kommer väl inte överklaga det här, för det här är ett straff som är i relation till någonting som Chelsea faktiskt har själv rapporterat. Oegentligheter som försiggick under många år. Mm. Det här är anklagelser som har funnits runt Chelsea som vi har vetat om. Nu kom då straffet... Och det är dryga böter, det är någonstans runt 100 miljoner i böter för Chelsea, det är mycket pengar. Och dessutom transferförbud som blir lite uppskjutet. Man har två stycken fönster nu när man inte har transferförbud, så transferförbudet inleds sommaren 2027.
Det är också så här, om jag inte missförstått det. Det är ju också jättebra.
Och det har man fått för att man själva rapporterade in det. Man var väldigt med, alltså,
vet när vad det här skulle ske.
Medgörliga i den här processen. Man var transparenta. Någonting som Manchester City har fått mycket kritik för, och många av de här punkterna som finns runt Manchester City har handlat om att man inte har varit transparenta. Man har motarbetat utredningen istället. Här har Chelsea själv rapporterat in de här sakerna som man har hittat när man köpte klubben. Alltså när Todd Bowley och hans Clearwater heter de, va? Tog över, så såg man en massa fuffens i böckerna som man då rapporterade in, och därför får man då, ja, men man får ju man måste ju bestraffas, man har brutit mot reglerna, men eftersom man har varit medgörlig så får man då chansen att nu under ett par transferfönster förbereda sig för det här transferförbudet.
Hade det inte varit bättre för dem egentligen bara få förbudet till sommaren? Alltså så här, för nu, vad kommer hända nu?
Du vill alltid ha, alltså, möjlighet att planera.
Jag fattar självfallet att det är bättre på så vis, men jag tänker just om man tittar på deras trupp och det sportsliga. Mm. Grundproblem för mig med Chelsea har ju varit att de hela tiden ska, alltså, även när du har börjat bygga någonting bra, bygga en bra grund. Jag skulle inte förvåna mig om de bestämt sig för att byta ut João Pedro till nästa säsong, bara för att de kan. Det är nya spelare, nya unga spelare på långkontrakt som värvas in hela tiden. Ge dem chansen att växa någon gång. Växa in i dem. De har jättemycket fin talang. Jättemånga kompetenta, bra fotbollsspelare. Det har varit jättebra för dem att inte värva ett fönster. Att bara låta den truppen vara intakt ett fönster. Att inte så komma in någon ny som kräver speltid eller inte funkar eller liksom ändra dynamiken. Kan jag känna. Men nu kanske det blir så att de istället känner, ah shit, okej, vi har ju ett transferförbud om ett år, nu måste vi värva extra mycket för att täcka för det. Kommer ju året fram till det var ganska rörigt när de återigen får en 35-manna-trupp. Men vi får se vad det landar i. Men det var mer ur den aspekten jag kände, att de hade väl lika gärna kunnat ta ett transferförbud till sommaren och bara fått jobba med det de har. Sen absolut att de behöver en erfaren mittback, man skulle kunna behöva det och det, brukar alltid sägas, en målvakt har det pratats om. Men ja.
Sen är det ju så här att, jag menar, det här är ju spelare som har varit helt avgörande för dem, som de har värvat på ett felaktigt, alltså enligt reglerna illegalt sätt då. Det är Willian, det är David Luiz, det är Eden Hazard och så vidare.
Det är ganska svårt att börja liksom räkna på nu också så här, vad de har haft för impact och sen efter där liksom.
Så att man kan ju tycka att ja, men nu är det nya ägare, det är långt tillbaka i tiden, de har själva rapporterat här, varför ska de straffas överhuvudtaget nu när vi har liksom så här, man har lagt korten på bordet. Jo, alltså de har dragit enormt stora fördelar som förening genom att fuska på det här sättet. Så att vissa reprimander måste det vara. jag, alltså man ska komma ihåg att Chelsea nu har varit så här medgörliga, gör ju att det här straffet är ju mycket mildare än vad det hade kunnat vara, än det kanske vad det borde ha varit, sett i förhållande till hur grova
överträdelser det har varit. Det här hårda straffet som alla pratar om, som Manchester City skulle kunna få för sina 115 överträdelser, så länge det inte dyker upp, så kommer ju faktum vara så att det inte var medgörlig och bara dra ut på processen, gör det bevisligen bättre, för de får inga straff alls. Om det inte kommer något någon vacker dag när vi har glömt att det här existerar.
Ja, det där är ju liksom hela legitimiteten för verksamheten hänger ju lite på en skör tråd när det gäller Manchester City och den här processen.
Väntar de ut Pep när han har sagt att han slutar, då kommer smällen dagen efter han och annonserat.
Vad ska de göra? Alltså det är så, jag vet inte, men finns väl skäl. Alltså jag tror inte det har med Manchester City att göra. Jag tror att det har med själva organet som utreder och ska straffa. Ja, det tror jag.
Tror de frias?
Jag vet inte. Nej, inte helt, men jag tror att de inte riktigt vet. Jag tror att det pågår väldigt... Jag tror att de ses väldigt sällan till att börja med. Annars hade det här gått lite snabbare. Och sen så är det väl så här... De har väl hamnat i en situation där, ja, okej, om vi ska döma för allt det här, då är det liksom 100 minuspoäng och liksom nedflyttning flera divisioner.
Det är inte bra för Premier League.
Det vore inte bra för Premier League. Så jag vet inte, man försöker väl hitta en balans i hur man ska bestraffa City. Ska man gå tillbaka, ska man göra... Nu går ju inte till exempel i Chelseas fall, man går inte tillbaka, så det kommer man inte göra i Citys fall heller. Gå tillbaka och liksom ta bort några titlar. Man kommer inte göra en AFCON. om man säger så. Och ge Jürgen Klopp några extra medaljer för...
Calciopoli tänker jag väl liksom primärt på där när Juventus blev av med några och Zlatan. Att han fick någon...
Ja, absolut. Jo,
det var ändå det år vi pratade.
Det var ju Italien.
Det var inte 6 veckor.
Nej.
Hade inte det också varit rimligare? Om Marocko fick titeln om 3 år istället.
Ja, precis. Eller
det hade varit rimligare än
20 år.
Ja, då får Marocko titeln. Vi kom fram till att vänta lite nu. Hur kunde vi gå med på det där? Mm. Så. Ja, nej. Det var det. Mm.
Sen ska vi säga att det finns fler... misstankar mot Chelsea. Det kan komma ytterligare böter för andra brott som man har begått, men här är ett straff som har delats ut till dem nu. Vi har lite silly att hantera också, nämligen det ESPN har skrivit om att Real Madrid kan vara intresserad av Pochettino som ny huvudtränare efter VM då, när han har åkt ur i en åttondelsfinal med USA, tar de sig så långt?
Ja, eller 16-del, får väl se där. Gruppspelet tror jag de halkar sig förbi i alla fall.
Det brukar de ju göra.
Ja, framförallt när det kan vara en trea som går vidare också.
Ja, precis. Att Real Madrid ska vara intresserade av att ta in Mauricio Pochettino.
Ja, nej.
Det känns ju inte jätteinspirerande, det gör det ju inte.
Man tar ju hellre Pochettino dit än att ta Allegri, som du också pratat om.
Man sitter ju inte här med gåshud liksom.
Förstå Allegri in här.
Jag vet inte, det känns Allegri i Real Madrid. Ja, det kanske funkar.
Alltså nej, det blir ju Capello 2.0.
Ja,
Capello vann i och för sig 2 ligatitlar på hans 2 separata säsonger som han var där och fick sparken efter båda.
Men Capello hade en annan pondus på något sätt.
Absolut. Sen hade jag också så här, den dödgrävarfotboll Capello förespråkade med liksom Emerson och Mamadou Diarra på ett innermittfält i ett 4-4-2. Han fick ju på riktigt sparken för att spela för tråkigt. De vann ligan. Världens uppämning och vann ligan. Men han fick sparken för att spela för tråkigt. Och han har fått det 2 gånger om. Det är respekt. Ja. Nej, jag vet att jag är i något annat sammanhang här. Så lyfter.
Men vem skulle du hellre ha då?
Ja, jag har ju lyft att jag skulle vilja se Raul. Och det kan man väl liksom förtydliga lite här då. Att, ja, det är absolut ingen garanti att Raul skulle vara en jättebra tränare. Men jag tycker att utifrån hur han har format, vilka han har gått under och den status han ändå, oavsett om tiden har gått, status han har i den klubben. Alltså det är inte den bästa taktikern och mest slipade matchcoachen som Real Madrid ska ha. Det har aldrig varit det, man har försökt. Jag trodde
du vill kanske inte ha De Zerbi till exempel.
Det hade kraschat. Det hade kraschat.
Oskön men smart taktisk.
det hade inte aldrig gått. Och jag tror att Jürgen Klopp är för, alltså, jobba hårt för att det här ska funka heller.
Jag vet inte, han känns
alltså det här är en grupp superdivor.
Ja.
Men det är en grupp superdivor som kan spela fruktansvärt bra fotboll. Och de har väldigt mycket harmoni inom gruppen. Det är viktigt att poängtera. De tycker om varandra. De har en ganska bra kemi inom laget.
Just nu, inom för tillfället.
Ja, men det har varit där ganska länge nu också. Även när Mbappé kom in. Även innan det var det helt fantastisk stämning i den här gruppen. Otrolig närhet i gruppen. Men du behöver någon, liksom Zidane, Ancelotti.
Mm.
Det här stuket av tränare som på något sätt bara tar hand om gruppen, ser till att de mår bra, men med pondus. Alltså en Liam Rossini med pondus. Fast med erfarenhet och ett CV.
Ja, vem är det då?
Kan Raul bli det? Ja, jag tänker att han skulle kunna bli det. Har jag något belägg för att han ska bli det förutom hans CV som spelare? Nej, absolut inte.
Alltså det är också så här, man tänker ju inte så här en Julian Nagelsmann.
Nej, alltså, han är ju yngre än liksom, det finns inte. Eller han var yngre, det har ju gått några år sedan dess.
Ja, vi var alla yngre. Vi har ju pratat om Marcus Rashford i Barcelona, att de försöker köpa loss Marcus Rashford. Mm. Nu har det kommit uppgifter om att de vill kanske förlänga lånet en säsong till.
Klart de vill.
Så att vi får ju se, man kan väl säga så här, förhandlingen har börjat.
Om de förlänger lån tillräckligt länge så kan de ta på fri transfer.
Ja, precis. Nej, men det verkar vara det senaste budet från Barcelona att de vill förlänga Rashfords lån en säsong till. Vi får se. Jag tror inte Manchester United går med på det.
Kan ju hända saker nu också när det då antagligen blir så att Deco får fortsatt förtroende nu när ordförandevalet är klappat och klart. Laporta vann ju jordskredseger mot stackars Victor Font. Som Laporta firade på sedvanlig manér med sång och dans och glädje. Han är ju en riktig skojare, Joan Laporta. Alltså lite så här, han är ju en spansk version av Bosse Andersson. Det är liksom så här utstrålning och aura, tycker jag. Och det säger jag som en komplimang till båda. Men i alla fall så då kommer väl det hända lite mer när Deco kanske har lite mer arbetssäkerhet, för han hade nog varit körd på sin post om det hade blivit ett ordförandebyte, vilket väl inte många trodde det skulle bli, men ändå. Såklart de vill låna Rashford om de kan. De har annat de vill värva. De vill värva en ersättare till Robert Lewandowski och de vill ha typ Julian Alvarez. Det blir inte billigt. Så att de kommer annat de behöver investera. De behöver en ny mittback. Det är ganska akut, behöver en ny mittback om inte Gerard Maldini ska fortsätta spela på en nivå så att han kan hålla sitt smeknamn som han har fått. Nej, men jag tycker det. Alltså Rashford vill jag ha kvar i Barcelona, är helt övertygad om. Oavsett om tränar United, varför ska han tillbaka dit för?
Alessandro Bastoni har ju liksom rätt länge håsats ju som en av Europas bästa mittbackar. Och ni vet hur det är med mittbackar, va? Nu är han dessutom kommit upp i den här åldern då han kommer liksom nå sin peak i känslan. Om man inte redan har gjort det, han har ju varit fantastiskt.
Han har ju varit väldigt, väldigt bra.
Väldigt bra under flera år. Det pratas om Barcelona. Jag såg också, alltså det här kommer vara en sån där namn som slängs in i alla diskussioner, för jag såg en, och det här är ju ett otroligt löst transferspekulation. Han nämnts som en av tre spelare som Xabi Alonso kräver om han ska ta jobbet i Liverpool. Jag tror inte att Bastoni kommer hamna i England, men jag kan se honom hamna i Barcelona.
Vilka är de två andra?
Bradley Barcola och vem det nu var, jag vet inte. Jag såg det inte så nära.
Dem, sägs det.
Jag läste inte den artikeln så speciellt noga för
alltså, det där är så otroligt roliga, de där uppgifterna om att tränaren ska kräva vissa nyförvärv när de ska in på sin nya post.
Det är inte så det funkar.
Man hade velat att det var så.
Ja.
Bara, jag tar det här tränarjobbet, men då ska ni värva han och han. Okej, okay, säger de. Mm. Det funkar inte riktigt så.
Nej. Bastoni, ja. Om det är så att Barca på något sätt kan rucka loss Bastoni ifrån Inter, att det kan komma en prislapp någonstans. Vi pratar ju en prislapp runt miljarden. För nu vet jag inte hur lång tid.
Jag tror att de kan betala mindre än det. för att få Inter att skeppa. Men
alltså, grejen är ju att i sommar så han har 2 år kvar på sitt kontrakt nu i sommar. Så att ska du få fullt pris för honom så är det den här sommaren. Nästa sommar så börjar det ju bli någon slags rabatt. Jag kan ändå tänka mig, det har ju pratats om 70 miljoner euro och så vidare. Jag tror att det kommer vara mer än så före Inter är klara vid förhandlingen.
Allt har att göra med Bastoni själv vill dra.
Ja.
Och det är inte säkert han vill. Den mittback man ska följa i sommar som är väldigt spännande, det är ju Nico Schlotterbeck.
Ja.
Med 1 år kvar på kontraktet.
Ja.
Han kommer det vara huggsexa om inte typ Real Madrid löser redan i liksom maj.
Mm. Nej, men jag tror så här med Bastoni att om en klubb kan är där, alltså om det kommer uppgifter via, du vet, agenter som pratar med varandra att ja, men för en ja, men säg 80-90 miljoner pund då, så finns möjligheten att värva Bastoni och han kan tänka sig att lämna, då tror jag att det kommer liksom telefonen kommer gå varm där från toppklubbar.
Jag tror inte de lägger 80-90 miljoner pund på honom.
Du tror inte det?
Jag tror han blir gammal för det.
26.
Ja.
För alltså, en mittback, ja.
80-90 miljoner pund. Jag tror att det är med tanke på hur Premier League-klubbar agerar nu för tiden. Och med tanke på hur otroligt viktigt det verkar vara liksom med, alltså jag tycker att Bastoni är fenomenal. Jag tycker att han känns som en säkrare värvning för 80 miljoner pund än många andra 80 miljoner pund värvningar är.
Han är 1 år yngre än vad Van Dijk var när han gick till Liverpool.
Ja, det var värt pengarna, men det var en lite annan tid. Jag tycker att det mer och mer börjar bli tydligt att det är de här yngre spelarna som, alltså att det är potential som genererar riktigt skyhöga summor.
Jag vet, men 800-900 miljoner kronor, det är inte skyhögt längre. Det är inte...
Det är en aspekt i det hela också, absolut. Så är det ju.
Det är pengar som är svårt för en klubb som Inter att tacka nej till om Bastoni själv
tacka nej till det då.
Säger att han vill lämna.
Ja.
Men
det är vad de ska kräva för honom, minst. Men vi får se.
Alltså det finns ju som sagt klubbar i England, men jag tror inte att det är engelska klubbar i första hand det kommer handla om. Jag tror att PSG kan vara väldigt intresserade. De skulle inte må dåligt av en sån mittbacksgeneral. Barca som sagt är den klubben det pratas mest om.
Logiskt, jättelogiskt.
Det kanske förklarar varför de hellre vill låna Marcus Rashford då. Ja.
Som sagt, de har annat de behöver göra också.
De behöver verkligen värva mittbackar. På tal om försvarsspelare så finns det ju ett lag som alltid är på jakt efter försvarsspelare, och det är ju Arsenal. Du tror inte att det är Bastoni Arsenal ska gå efter, men däremot så pratas det om Tino Livramento från Newcastle, deras väldigt duktiga ytterback. Och det är intressant där att Arsenal har kikat in sig lite grann. Sen finns det en annan ytterback i Newcastle som jag kanske tycker har tagit det största klivet den här säsongen. Och det är ju såklart Lewis Hall, som har varit fantastisk i Champions League-matchen här nu, men han har varit grymt bra hela säsongen.
Kieran Trippier, han tog ett grepp om en arm istället för att ta kliv.
Ja, alltså Kieran Trippier har ju han har ju
vad gör han? Alltså det är jättestraff. Ja. Även om jag vet att Newcastle fans rasade över att Elanga inte fick ett, men kanske tyckte han borde ha haft när Barca fick en i slutminuterna där, men alltså han håller honom så här i armen.
Så här, fint att du visar mig.
Ja, men alltså jag blir liksom irriterad på att man tycker att det där inte är straff, den är glasklar. I alla fall. Nej, men Livramento till Arsenal. De vill väl ha då ett mer offensivt ytterback, ett annan form av offensiv ytterback till liksom ekvationen. Ben White kanske inte riktigt går att lita på, eller verkar inte som att Arteta gör det heller längre på samma sätt som förut, även om man startade här senast mot Bayer Leverkusen. Framförallt har det varit skador och annat också. Du har ju Timber som har spelat där ofta, men Timber är något annat. Han är ju, det går inte så att han är en offensiv ytterback heller.
Han är ju väldigt duktig offensivt också.
Det är massa mål.
Ja, det här tycker jag att Timber har varit fenomenal.
Så behöver du verkligen Livramento då? Jo, men det är väl något annat han bidrar med. Någon form av speed och annat som han skulle kunna ha som inte de andra backarna har då. Mm. Men jag tycker inte att det kanske är.
Ja, men det är lite intressant att det kommer väldigt mycket. Alltså det pratades ju om Tonali till Arsenal. Det pratades om Anthony Gordon till Arsenal. Och nu pratades det om Livramento till Arsenal. Någon agent är det som...
flytta till London.
Som vill flytta till London, ja. Som vill skicka spelare från Newcastle till Arsenal. Jag vet inte vad det beror på, men det är lite intressant. Och när sådana här saker har ju en tendens att... Alltså det är inte ovanligt att klubbar köper väldigt mycket från en klubb just. Sen att Newcastle inte vill vara en säljande klubb, så får de nog också börja erkänna eller liksom inrikta sig på att man kommer vara en säljande klubb ett tag till.
Om vi väljer då, om Arsenal ska plocka en spelare från Newcastle, vem väljer man? Du får ta vilken du vill.
Arsenal ska ta vilken spelare jag vill från Newcastle.
Tänk inte pris, och tänk bara du får
nej,
en.
Nej, absolut. Du får en. Ja, du får en. Jo, men alltså så här, det är ju ett tråkigt svar, men det är klart att om du kan byta ut Nörgård mot Gimaraj så har du höjt din lägsta nivå på andra uppställningar rätt bra. Men så här, Bruno Gimaraj, går han in? Han petar ju inte Declan Rice liksom, för det är ju ingen som gör. Petar han Subimendi? Nej, det gör han väl inte.
Nej, men du kan ju också välja...
Ödegård går ju att peta. Han har ju faktiskt inte kommit upp på sin högsta nivå. Men det är ju inte Gimaraj. De har inte riktigt en playmaker på det sättet som jag... Ska man ta Volte med det? Nej, det behöver
nej, men,
inte.
Alltså, för Gimaraj, Rice och Subimendi.
Ja, det är ju ett bra mittfält.
Ja, men då är det hela Tonali-idén. Det är exakt samma tanke då. Och håller man då Gimaraj högre än Tonali, ja, det kanske man väl ändå gör.
Jag gör det.
Ja, det är hugget som stucket tycker jag där.
Ja, båda två är jättebra.
Ja, någon av dem, sen så här Anthony Gordon, då tror jag ändå att det finns andra om vänsterytor som hade kunnat vara liksom ännu bättre för dem. Om du ska välja en skulle jag nog säga, hålla med om att jag tar, ja, är det Tonali eller Gimaraj man tar?
Ja, nej, det är
någon
väl
av dem. Ja. Ramsdale tillbaks.
Ja, precis. Vi tar och vi behöver bara konstatera att Graham Potter har tagit ut ett landslag igen.
Utan Samuel Dahl, det tyckte jag var sanslöst. Men däremot med Williot Svedberg och Erik Smith, och det tyckte jag var väldigt trevligt att de tog sig ut.
Och Elliot Stroud. Jag vet inte om du såg Mjällbys sån här, de hade så, vad heter det, metaglasögon. Och filmade på planen när han fick beskedet.
Var han glad?
Alltså det var ju en väldigt sån där Johnny Holm-reaktion, att han visade nästan ingenting först. Men man såg liksom att inombords hände det någonting.
Det betyder mycket.
Men det var mitt under träning också. Ja. Han gick runt och surade för att han inte hade fått med sig en frispark i träningsspelet. Så som de är. När han fick beskedet så att han... men det är ju kul. Se om han får några minuter då. Det är alltid roligt med lite allsvenskt inslag i blågult ju.
Ja,
självklart
han förtjänat det. Sen tycker jag fortfarande att inte ta med Samuel Dahl är ändå fascinerande. Jag tycker ändå han liksom har toppat. Sen har han liksom haft jättemycket förtroende i Benfica och annat. Men det finns ju olika parametrar där också, med skador och konkurrens och vad det ska så här. Gurra Nilsson kom ju med. Fast han har knappt spelat på sista tiden, men där är det ju tydligt så tanken är. Du vill ha en lång reslig target som vet vad han håller på med, som har en miniminivå ifall du behöver det utifrån matchbild.
Ja.
Det är därför Taha Ali är med i truppen också. För att du vill ha någon som kan göra sin gubbe och kanske ha den här höjden.
Du vill ha någon med en dragning för mycket i sig. Ja. Då har du Tali. Alltid en dragning i onödan. Men det blir spännande. Framförallt så nu har vi också sett Alexander Isak på väg tillbaka till träningar också. Ute på träningsplanen och det kommer ju dröja, men det har ju varit snack om att eventuellt då till kvartsfinalen mot PSG är ett datum som man siktar på att ha Isak tillbaka i matchtruppen. Så att han kommer ju missa den här landslagssamlingen.
Så är det ju.
Men förhoppningsvis, om vi skulle gå till ett VM, så har vi en Alexander Isak som har fått ett par månader med spel i kroppen inför ett mästerskap.
Verkligen att hålla tummarna för att han verkligen också får ett par månader och kontinuerligt spel nu. Att det inte blir något bakslag, att det inte
det är ju verkligen risken med en sån här grej, att man har varit borta länge och sen så blir den över. Och vi vet att han också har en ganska skadebenägen kropp i övrigt. Nu har det ju liksom ett benbrott här, och det är ju svårt att förbereda, men hoppas att han har gjort mycket Annat förberedande arbete och käkat mycket proteinpulver under, under vintern. Vi tar lite frågor då innan vi knyter ihop. Expertpanelen på Pitcher skriver: varför envisas Chelsea gång på gång att slänga in Delap när Guiu sitter och ruttnar på bänken? Men de vill ju inte ens ha Guiu. De skickade ju iväg honom och sen tog de tillbaka honom på deadline day när Jackson försvann till Bayern. Så att det verkar ju inte finnas mycket förtroende.
Nej, ja. Alltså han har ju gjort det bra, men också så här. Det är ju ganska uddlöst, både Delap och Guiu. Det är inte riktigt den nivån som så här, Chelsea ska sträva efter, tycker jag egentligen. Sen är det unga spelare som är utvecklingsbara. Och jag förstår väl att de byter in. De har ju ändå lagt pengar på Delap och tro på Delap. Och då är det inte så konstigt att de byter in Delap heller.
Nej.
Kan jag känna.
Så är det ju. Birk Färm skriver: Harry Wilson gratis i sommar, vem plockar in honom? Och så fick vi svar då, fick han svar från Mikael Sundell som skriver: Leeds var ju i princip klar för oss på deadline day i augusti innan Fulham ångrade sig. Sen har ju Harry Wilson haft en otrolig utveckling den här säsongen.
Alltså, tror det blir svårt för Leeds att ta honom på
fritt
transfer.
Jag tror också det blir svårt för Leeds i sommar att, för jag tror det kommer finnas klubbar med större lönekuvert som är intresserade.
Om Spurs håller sig kvar.
Han känns så jävla Spurs-kompatibel.
Eller hur?
Han kommer dit och gör 4 mål.
Om Spurs håller sig kvar så känns det ju oerhört glasklar att de skulle vilja ta till Perry Wilson.
Ja.
Villa.
Ja, kanske. Men jag ser också, du vet, ett lag som säger Everton, om de gör en bra placering, de har fått ordning på ekonomin, de... alltså den nivån där strax utanför Europaplatserna där jag inte ser Leeds,
nej,
ska vara riktigt ärlig. Utan det finns...
Går till Brentford då?
Nej, nah, de har inte ja, pengar. Han är väl 28-29 år gammal nu, Harry Wilson. Han har ju liksom varit en, han var en talang hela vägen fram till den här säsongen, känns det som. Han har ju en
han har ett stort kontrakt i sig, men
han, det här är ju hans stora kontrakt han ska skriva liksom.
Al-Qadsia.
Nu är det, jag menar, han ska skriva sitt fetaste kontrakt precis här och nu. Han är i sin prime. Han har liksom en höjd i sig. Han är walesare förvisso, men han är liksom fostrad i den här ligan. Han har en otrolig vänsterfot. Alltså så extremt fin vänsterfot. Bara den är värd en hel del pengar. Det kommer vara lönekuvertet som styr väldigt mycket, för det här är hans stora kontrakt.
Därav Al-Qadsia eller liksom Al-Shabab eller valfri saudisk klubb på övre halvan.
Svåra med Everton är ju att han är Liverpool fostrad och växte upp i den klubben, men det har ju inte hindrat folk innan.
Nej.
Så att kommer det ett bra erbjudande därifrån så kan jag definitivt se det. Han är ju då från, han växte upp i norra Wales som är väldigt nära Liverpool dessutom, så att. Joakim Lind fanpage skriver: Makoto, vilken klubb plockar in Jagoba Arosate i sommar?
Ja, han sitter inte så mycket att göra nu, va? Han fick sparken från Mallorca. Ansvarig för baskiska landslaget. De här som spelar lite matcher ibland liksom, med basker. Jag tycker han är en jättekompetent och duktig tränare, så jag hade gärna velat se honom i någon klubb. Men jag tänker väl att han inte har de högsta, om vi tänker en Premier League-kontext, så ser han om inte honom. Men någonstans i La Liga skulle man kunna tänka sig att, om jag var en La Liga-klubb som letar tränare, hade jag nog övervägt att ta in Arasate. Det hade jag gjort. Jag tycker han är högst kompetent. Lite förvånad han valde Mallorca när han gick från Sassuna, faktiskt. Känns som att det skulle kunna gått ännu ett högre steg. Sen var ju problemet att han drog ner Mallorca. Alltså de var ju inte bra under dem. För han fick sparken också. Så. Nej, får se vad han hamnar härnäst.
Olof Wengborg skriver: varför tror ni Potter fick ett nytt långt kontrakt från ingenstans? Har ju inte hunnit bevisa så mycket på denna korta tid i landslagssammanhang.
För att han är en jätteduktig tränare som egentligen var över liksom deras hylla.
Ja, jag tror helt enkelt... förbundet såg, här finns en möjlighet att knyta den bästa tränaren vi kan få tag på till oss över en VM-cykel till. Han verkar öppen för det. Skulle han försvinna nu, oavsett hur det går i playoffen nu eller hur det går i VM i sommar, så är känslan från deras håll att det finns ingen bättre där ute som vi kan hitta.
Nej, och jag tror också att det är för Potters del, så kan det mycket väl, han ville komma dit, kolla läget, se hur det funkar.
Ja, för spelarna, alltså den här spelargruppens del, de vet om att det kommer vara Graham Potter framöver. Ja. De vet, det finns en, det kommer kommer inte komma in en ny efter det här VM:et och så ska det letas nytt och sen så ska det testas med någonting annat. Graham Potter, han är en erkänd duktig tränare, han är omtyckt på förbundet, han är omtyckt av spelargruppen, han är en duktig lagbyggare, även om det kanske inte är någonting som man förknippar med landslagsfotboll på det sättet.
Jag skulle säga att det här var en chans för förbundet att ändå, ja men titta, vi kan faktiskt lyckas knyta till honom längre, ja. Då gör vi det. Så att jag ser inga konstigheter med det.
Nej, jag tror också det är så. Jag tycker det är jättebra.
Alltså jättebra.
Den kontinuiteten tror jag kommer vara jätteviktig för den här fina generationen som vi vill få ut någonting av ju.
Mm.
Hörde ni, det var det vi hann på måndag. Är vi tillbaks med Sportbladets Premier League-podd. Ratta gärna in den. Då har vi bland annat ett mustigt möte mellan Arsenal och City att prata om.
Men det är ju ligacup.
Det är ligacup visserligen. Men det är ändå mustigt.
Hade varit ett statement ändå. Att Premier League-podden väljer att liksom bara ignorera att ligacupen finns. Vi bevakar inte
kvadruppen lever, Makoto. Kvadruppen lever.
Vi bevakar inte Carabao Cup. Nej. Ja, den kan ju vara borta. Möjligheten.
Ja, men alltså... Ja,
alltså efter den här helgen. Men om de vinner där så klart att alla möjligheter till en kvadruppel och liksom perfekt säsong för Arsenals del lever i högsta grad. Mm. Det hade ju ändå toppat väl Invincible-säsongen.
Alltså, ja, gud, ja, det är klart.
Jo, men liksom, så här, Invincible-säsongen har ändå varit liksom, så här, pedestalen av allt.
Ja, ja, absolut. Fans, liksom. Förstås.
Ja, av förklarliga skäl.
Ja. Det är ju den största liksom, säsongen, triumfen i klubbens historia. Men jag menar, att ta en kvadruppel, det är det största du kan göra. Så att, ja. Hörde ni, tackar ni som har lyssnat. Vi är tillbaka på måndag igen. Vi hörs då. I think I worked for 16 years here in England. And I deserve a bit more credit than wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.